Hej, hur mår du? Välkommen till en varje sexin podd. Jag sitter här på Aftonbladet Kultur och du är i Malmö.
Ja, det stämmer. Och denna podden görs i samarbete med Aftonbladet Kultur.
Woohoo! Yes. Yay! Jag har lämnat in min bok och innan, jag vet inte om poddlyssnarna märkte det, men när jag höll på med den så var kanske mina ämnen så här, jag tycker att Tenet är bra.
Ja.
Och sen så kanske det var så här, jag tycker I May Destroy You är bra. Och sådär. Men alltså, det var rätt så elaborate. Men att jag har inte hunnit tänka så mycket egna tankar. Förstår du skillnaden?
Du har använt dem i din bok istället.
Ja, exakt, exakt. Så mina egna tankar har liksom... jag har inte haft några egna tankar. Mm. Som det är susat i huvudet. Men jag har kunnat så här, konsumera och kanske kommentera det. Alltså som en vanlig blodigel på kultursidorna gör. Mm. Liksom. Men jag kunde inte ge något om mig själv. Och nu har jag gått 2 veckor och då har jag... Men jag har hela tiden så här läst olika grejer så, och som jag har varit så här, som har liksom tickat igång mig. Fått mitt hjärta att liksom picka liksom och accelerera i slag. Till exempel har jag ju som alla andra hört det nya tugget kring gängvåld och klaner.
Mm.
Nästan varje dag nya mord, knivdåd eller skjutningar. I mitt Sverige ska varken kön, klass eller klan få begränsa unga människors framtid. Och i lördags talade den biträdande rikspolischefen Mats Löfving klarspråk. Han konstaterade att det finns 40 klaner i Sverige som har kommit hit för att organisera och systematisera kriminalitet.
Varför har Sveriges statsminister Stefan Löfven så förfärligt svårt att tillstå sambandet mellan stor invandring och växande kriminalitet?
Med en stor migration där vi inte klarar av integrationen, ja, då följer också större risk för den typen av problem som vi ser.
Exempel 1. Det har ju börjat bussats om att det finns klaner att, där kriminaliteten, den svåra, det är väldigt svårt att lösa så här, gängvåld och liksom den typ av brott beror på att det finns så här, släktnätverk och familjer har man hört om. Mm. Och det, man skulle kunna säga att datumet när det började snackas som mest om det var när Mats Löfving som är biträdande polischef sa till Monica Saarinen i lördagsintervjun i början av september. Så pratade de om lite ditt och datt och sådär. Det var liksom allt var sin ordning. Han sa bra grejer tyckte jag. Han sa så här, det är skolans fel. Eller så här, det finns, vi måste så här, dela på det här ansvaret med samhället. Hej och hå. Men sen så började hon fråga saker som var så här, ja men typ, om man jämför med andra nordiska länder och andra europeiska länder så har ni typ noll lösta fall.
Mm.
Det kan inte vara kul för en chefspolismästare att höra.
Nej.
Det bara känns inte kul att höra det kanske när man sitter i en intervju där och hela Sverige lyssnar. Och då så började han då säga så här.
Du, för att då förstå den här kriminaliteten, för att kunna bekämpa den på bästa sätt, så säger du, ni vet egentligen att den typiska profilen, det är en ung kille i en av de här utsatta förorten och så. Jag har sett att polisen både i Malmö och Göteborg talar också om att det finns såna här släktbaserade kriminella nätverk. Ja, de bygger på familjen helt enkelt. Är det så? Och vad, hur påverkar det i så fall ert arbete?
Ja, det där är en jätteviktig fråga, för vi kan uppfatta att den här diskussionen om integration ibland kan vara lite naiv i Sverige.
Hur då?
För det är ju på det sättet att det är långt ifrån alla människor som vill bli en del av det svenska samhället. Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, ja, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet.
Och det här är då ett bevis på att fantasin är död och enter essentialismen. Då sa han så här, ja okej, vi har inte löst ett enda fall. Det må ha hänt, för att de har inte det. Så frågade hon så här, men hur kändes det liksom att dödspatrullen i Danmark, att de löste till och med så här ett svenskt fall där? Men de kände till det, men jag orkar inte... man kan googla det. Och då var så här, känner du, blev du avundsjuk för det? Var det tråkigt att du inte var den som löste det fallet? Eller liksom, var det okej att Danmark tog det också? Liksom, för de har mycket bättre ratio på att lösa. Och även Tyskland har det och sådär. Då sa han, nej, jag blev inte avundsjuk alls. Men funny you mention it, för jag kom nämligen tänka på en annan grej. Det finns 40 klaner i Sverige. De har kommit hit bara för att begå brott och hålla på med att sälja knark och vapen. Och okej, sa hon. Hon liksom försökte, hon är en bra journalist, hon hänger med på följdfrågor. Hon bara, okej, men vadå? Man brukar ju förklara typ kriminalitet ofta med så social utsatthet och sådär. Inte då som... han gjorde där att säga att det var någon som hade en liksom aktiv ambition att från 0 till 100 liksom ha på agendan. Nu åker vi från till exempel Albanien och startar upp ett nätverk och vi väljer Södertälje för det verkar vara bäst där.
De arbetar med att skapa makt. De har stor våldskapacitet. De vill tjäna pengar. Och det gör man på narkotikabrott, våldsbrott, utpressning, man tar sig in i näringslivet. Det finns också exempel på att man tar sig in i det politiska livet och vill ha en roll att spela i den offentliga, riktiga styrningen av en kommun eller till och med av Sverige.
Det här, låter ju väldigt... Ja, förlåt.
För de här människorna, och det ska man göra väldigt tydligt, där är inte individen viktig. Det är till och med så att man arrangerar äktenskap med syfte att stärka släkten, klanens varumärke och makt. Till och med äktenskapet arrangeras för att stärka klanen. Och det där måste man liksom ha klart för sig. Dessutom är det så, jag säger bara en sak till. Dessutom är det så att hela familjen, hela släkten, hela klanen uppfostrar sina barn för att ta över styrningen av den kriminella organisationen. De här barnen har liksom ingen ambition på att bli en del av samhället, utan de har en ambition redan sedan födseln och uppväxten att ta över i kriminalitet. Där är vi i Sverige ganska naiva.
Vet du, det här låter ju väldigt kontroversiellt, för du säger att du påstår att du vet att det är så här. Men många skulle säkert säga att det är sociala omständigheter, fattigdom, boendeförhållanden, dålig skolgång och allt sånt där. Att det är det som förklarar att man hamnar i brottslighet. Men du säger att de kommer hit med en plan.
Och han vet rätt mycket, för att han jobbar med underrättelsetjänsten också. Så att, det jag säger inte att det inte är sant. Liksom. Det är inte det jag vill ha sagt. Men han fått väldigt mycket kritik efteråt. En annan polischef sa så här, det är klart det finns, men de kom inte typ de på sista tiden, utan det har växt fram de här klanerna kanske på 30-40 år. Och sen så vissa pratar om att självklart så är det så här i utsatta områden, men det är mer liksom att områdena haft låga, så här, inte tagit hand om sina medborgare så mycket, och sen så har liksom många så här hänfallit åt brott och sånt där. Men ja, i alla fall, sen så kom det en debatt, olika människor, alltså typ så här, Ulf Kristersson, alltså folk spann vidare på det här. Det blev liksom väldigt stort att han sa det. Det var efter det som också Löfven sa att det finns samband mellan migration och kriminalitet. Och liksom fick massa ringar på vattnet. Nej, men jag tycker det är intressant att fantasin är död. Mm-hmm. För jag upplever nu att vi lever liksom ett samhälle där fantasin liksom inte existerar. Mm. Och därför kommer den fram liksom på andra sätt. Alltså den kommer fram som fakta. Mm-hmm. Alltså, i och med att vi liksom lever i liksom ett platt, en platt tillvaro där allting måste vara som man tror att det är, så blir det väldigt svårt att abstrahera och tänka ut grejer. Och jag tror att när han säger det, för mig låter liksom väldigt, jag säger inte att det är påhittat, men jag ser liksom att sättet att säga det på är väldigt så här sagolikt och liksom mystiskt och liksom broderande och liksom som, och ett, nästan som en alternativt sätt att tolka verkligheten på. Alltså flera så här forskare och kriminologer har sagt att det är inte så brott uppstår. Alltså ingen som har sagt att det finns inte, för det vet man inte om. Och vi har ju inte de uppgifterna till som underrättelsetjänsten har. Men liksom, det är inte så det brukar gå till. Men liksom, det finns ju så här, det finns ju vissa kända ligor, till exempel Albanligan i Göteborg som funnits sedan så här 90-talet. Sånt där. Men skitsamma. Nej, men det jag tycker är intressant är att så här, i och med att fantasin inte får finnas någonstans i samhället, så läggs den liksom på fel ställen, så läggs den typ så här, att hos polischefen och liksom i nyheterna och politiken. Men jag har fler exempel på att fantasin liksom, för det jag skulle säga om varför den kommer fram, förlåt jag glömde det här, det är att fantasin finns, det är min som utgångspunkt. Man kan inte förhandla bort den, så den kommer komma fram. Alltså fantasin är som energin är i, när man pratar om fysik, att den liksom inte går inte att döda, den är bara så utbytbar. Och så kommer den inte få komma fram till exempel i litteraturen eller i mitt nästa exempel som porren eller sexualiteten, eller bara som Freud pratade om, så här, man består av typ tre delar jätteförenklat, man har ett så här en drift och en liksom en längtan och en liksom någonting som tar en framåt, som kan vara så här väldigt fylld av fantasi. Den kommer liksom alltid finnas, men om man inte erkänner den så kommer den komma fram på ett annat sätt. Ja, skitsamma. Så att jag upplever att det här liksom samhällets förtryck av fantasin liksom bara ploppade upp. Den ploppade upp här. Ja, och nu har jag hittat två ställen till den har kommit ploppat upp. Ja, till exempel, som ni tar med nästa exempel, men som med feministiska rörelsen. Den har innan tuffat på rätt liksom i god mak och så här, den liksom, ja, det handlar om, alla vet ungefär vad det handlar om, de vill ungefär det här, det är liksom rätt lättförståeligt och det kommer liksom lite vågor, det kommer lite exploateranden upp och ner, men liksom ändå så här, vi vet ungefär vad det är och den, men nu på sista tiden så har det också blivit, som jag upplever då, är en brist på fantasi, men att fantasi ändå måste komma fram, är det här med gardet. Gärdet, på Gärdesfältet.
Det
så står
det. Så kul om det hette Gärdet och det handlar om att de bodde i närheten av Gärdet.
Ja, vi bor vid Gärdet ungefär. Röda linjen på Östermalm. Hur som helst. Gardet har liksom gått ut med någon slags proklamering på sin hemsida. Och de är liksom Sveriges utnämnda, vad ska man kalla dem, liksom folk, de har i alla fall tagit på sig vi feministhatten liksom, eller någon slags folklig feminism på något sätt, samlar lite olika.
De kallar väl i och för sig nu för tiden då för radikal feminister.
Ja, radikal feminister. Ja, ja. Okej, okay, men de de är synliga med sin, alltså de säger de, vi är radikal feminister. Och då så har de då tagit fasta på den här grejen som är att inte, men de har i alla fall rekryterat från så här lite olika håll, typ Cissi Wallin var kanske hon som startade, och lite olika andra liksom profilerade kvinnor som är feminister. Ja, nu har en kvinna skrivit att hon att de inte är trans, de vill inte vara transinkluderande.
Nej.
Och det tycker jag, för jag vet inte om du går med på begreppet att det är liksom, eller definitionen, det är en folklig feministisk rörelse, men jag skulle ändå säga att de försöker vara det på något sätt. Då tycker jag det är rätt så extremt att de inte är så pass mainstream. Och det sa för sig Judith Butler också, så att de är transinkluderande. Och det tänker jag också är liksom en brist på fantasi, att bara liksom orka tänka att man inte är en kvinna bara av den biologiska essensen liksom, utan att man också kan abstrahera idén om att kvinnor kan vara något annat. Jag läste en intressant text av en transaktivist för typ ett år sedan som fick mig liksom, jag vet inte, den öppnade upp ögonen för mig, för, och liksom det var inte så något radikalt, men det hon sa var så här, ja, det har alltid funnits transpersoner sen typ antiken, bla bla bla. Det enda som ändras är samhällets attityder mot de här transpersonerna, och man kan mäta liksom vad samhället är någonstans i form av vad samhället just nu tycker om transpersoner. Och jag skulle säga att det här är också ett mått på att inte liksom erkänna bara liksom själva existensen av en transperson och inkludera transpersoner i sin rörelse är liksom att okej, då måttet då vad samhället är att det inte har fantasi längre eller abstraktion, att det är inte någonting som laboreras med. Men samtidigt som jag säger så finns ändå den här liksom, den kommer fram men man, på andra sätt, och jag skulle säga att den kommer fram liksom i den här debatten kommer det fram till liksom vad man liksom tänker ut, vad de här personerna som ska, inte får vara med, liksom
att de är, vad som skulle kunna hända,
ja, precis, alltså scenarier liksom, såhär, liksom, typ, vad kan hända på en gemensam
toalett
eller på en toalett,
ja, då, men, typ, såhär, hända, om man bara själv ska få säga att man är vilket kön som helst, då skulle det kunna bli så här till exempel,
ja. Och den fantasin där man liksom ganska föreställer sig ett omklädningsrum.
Skräckfyllda fantasier. Ja. Att en man kan gå in i ett omklädningsrum och säga så här, jag är kvinna, och står där, ja, och blottar sig ur runket. Alltså en pervers, ja, man skulle kunna göra det. Och bara,
ja,
under täckmanteln, jag är också, ja, en kvinna. Så det är liksom sån slags lite skräckfantasi, är det väl?
Skräckfantasi, ja, som jag tycker påminner om den här. Det finns 40 klaner som har kommit hit. De tog en, de var välvårdade. De satte sig på i första klass och nu har de startat
det. Det är såna här gamla, det är ja, precis, vad kallas såna här? Det fanns jättemånga såna, upplever ganska likt så här, hur det var när man var liten och var i så här villaområden, alltså så här Mexitegel villaområden, så fanns det alltid så här, det finns en gubbe i skogen som alltså, som någon har, eller det finns en vit skåpbil. Det är liksom någon slags vardagsskräck.
Ja, verkligen, alltså, vardagsskräck som, ja, men som också har liksom inte kallas skräck utan den kallas fakta. Och det är det som jag tycker är lite, det är därför jag höjer på ögonbrynen, för liksom det kallas, nej, det går inte, för att då skulle det bli så här. Och till exempel den här Mats, fan, jag glömmer hans efternamn, Löfving, han då har liksom, han är jättesugen på att göra det som Moderaterna vill nu, det vill säga visitera personer utan, visitera random människor.
Ja.
Också frågade Monica Saarinen, hur ser en sån typisk person ut? Ja, men då beskriver han liksom en ung invandrarkille. Och det blir liksom, ja, you do the math. Och allt det här är bara ett hopkok i huvudet egentligen. Alltså han har inget att gå på förutom en riktigt stark känsla. Och en underrättelsetjänst. Så att han kanske har, kanske exakt som han säger. Men det kan också sätta en i liksom, den här skräcken för hur det skulle kunna vara. Kan liksom få hamna, liksom, man hamnar på ett liksom, obehagligt ställe tycker jag. Men jag fortsätter, jag ska liksom inte, jag ska försöka inte säga så mycket åsikter själv. Men så sista exemplet är då porrdebatten. Och ja, jag tycker det är, jag vet inte fan vad jag ska säga om den, men om jag bara snabbt ska sammanfatta den, och det är typ att om man tittar mycket på porr så blir man aggressiv. Mm. Har jag rätt? Mm. Om man är ung och tittar på porr så blir man aggressiv.
Mm.
Och har kanske
våldsamt
sex. Den är tydligast av allt, liksom, om att fantasin inte, om att man vägrar erkänna att det finns något som heter fantasi. Alltså det påminner mig så mycket om den här videovåldsdebatten som kom på 80-talet när VHS, eller man kunde börja köpa VHS-spelare och i hemmen. Mm. Och då tittade folk på kanske, jag vet inte, de tittade på Scarface och Rambo och sånt. Och då var alla så här, Karate Kid. Och då var det så här, men då, nu så kommer det ju, ja, de barnen kommer gå ut och mörda nu. Ja, och så mördades ingen, eftersom det är inte därför man gör det. Förlåt, jag skrattar. Men det är för att man mördar för att man är med i en klan. Nej, jag skojar. Så det blev liksom inget av videovåldet. Och det här med porrdebatten.
Ja.
Det är lite samma sak. Alltså, det som alla pratar väldigt mycket om, att det ska bli på ett visst sätt.
Mm.
Och så finns det mycket, och det var faktiskt samma kritik som polismästaren fick, att det är mycket så anekdotiska bevis. Liksom,
jag har bara sett anekdotisk bevisföring, fast det kanske finns andra. Men i så fall undrar varför de inte har presenterat den som statistik då, för det finns riktig statistik om det inte bara finns anekdoter.
Nej, men det finns ju, jag har faktiskt inte läst det, men jag har förstått att det finns en sån här barnmorska som pratar om att kvinnor...
Ja, men precis, alltså, exakt. Men jag menar, finns det något annat än sån
anekdot? Nej, det finns inget annat.
För man kan också tänka sig att en person som jobbar på ett ställe... Alltså, jag ska inte ens förringa detta, för jag tror att... det är jättevanligt att man har helt jättedåligt sex, och det är ett jättestort problem. Jag tror att tjejer har jättemycket ont när de har sex och hit och dit. Mm. Och sen vet man inte riktigt vad det beror på, men det var vad jag tyckte var ganska konstigt, just det där att det var en barnmorska som jobbar på en ungdomsomtagning, för att hon träffar ju bara ungdomar som liksom söker för att de har problem. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, hon träffar inte ett statistiskt urval. Hon träffar ju då de som behöver, alltså som har ett problem.
Jag hatar den här debatten, för det är också typ som att tjejer inte gillar porr, och att tjejer inte gillar liksom att typ en viss typ av hårt sex. Det är liksom, alltså det är också liksom allting med en, alltså det är en annan sida, jag vill inte gå in på det, men det är inte heller sant om kvinnors lust. Skitsamma, men det var inte det jag skulle säga, utan det jag skulle säga är att Jag vill inte gå så långt och säga att de här killarna vill inte alls ha hårt sex. I och för sig så hörde jag på Sigge och Alex podd att den största, det man söker mest på är så natural tits. Det var en sån här jättestor, jag vet inte om du lyssnar på det, en jättestor undersökning.
Jo, men vet du vad som är tvåa, vad de söker på? Det här är goda nyheter för dig och mig.
Ja.
Etta är Girl Next Door, Swedish Girl Next Door typ. I Sverige så är det så här. Och sen tvåa är MILF.
Alltså, ja, men precis.
Jag bara tyckte det var kul för
det är jättekul
för dig och mig, som är mig.
Det är
att vi är alla män.
Jag är jätteglad. Jätteglad. Tack.
Nej.
Jag
är inte så sexy.
Nej, men det kanske var en svensk, men i USA där det är typ zoomers, alltså typ de som är födda på 00-talet, de vill bara natural tits. Och det kan jag bara snabbt säga, analysen på det är ju bara för att i media så ser allting väldigt så här plastigt ut.
Ja.
Och det här talar för mitt case, att man fantiserar om det som inte finns. Det är liksom, det är det som är fantasi. Det är liksom själva definitionen. Men det jag skulle säga om det är att, säg nu, bara för att vi gör antagandet att en kille fantiserar om att typ så här straff, jag vet inte, straffknulla, jag vet inte hur, det är så okonkret. Ja. Men typ så här, strypa någon medan man ligger med varandra. Den fantasin, och det kan också vara så här, nej, jag fantiserar om att döda någon när jag ligger med henne. Eller jag fantiserar om att så här, ta en kniv och skära som blöder i hennes underliv.
Ja, eller tänk den här fantasin, eller förlåt, jag ska inte avbryta här. Fortsätt.
Nej, okej. Det betyder, om man pratar med Freud, om vi bara liksom antar att Freud kanske hade nått, det betyder att den personen är väldigt sund, för att fantasi och verklighet är inte samma sak. Så det är ett sätt att så här sublimera, alltså titta på porr kan vara liksom att sublimera de här tankarna, liksom att vara så här, det är ett ställe att liksom att ha tankar på, att ha liksom drömmar och begär och rädslor på. Och sen så kan man kanske till och med på grund av porren gå hem och typ ligga missionären som, eller vanilla, eller vad man ska säga.
Men vet du vad? Jag måste säga en sak, för att jag är emot porr. Och liksom ingen skulle vara gladare än mig än de satt in såna här filter eller datorer så att inte porr kunde gå och googla på vanliga datorer och sånt. Alltså, jag tycker det skulle vara jättebra. Jag tycker att man skulle defunda hela porrindustrin och att man bara skulle få göra såna här hem. Alltså, folk som själva vill, alltså typ exhibitionister kunde göra det själva hemma, men att det inte fanns pengar i det liksom.
Okej.
Men i alla fall, för jag tror faktiskt att det kan finnas ett problem som är att det är skadligt med fantasi. För exakt som du säger, Så kan man ju ha en sån fantasi. Jag kommer ihåg att höra en tjejkompis som berättade om sina sexuella fantasier som hon hade bara för att kunna komma. Hon hade typ två olika sexuella fantasier. Jag kommer inte ihåg båda, men så här, alltså hon typ låg med sin kille, men för att bara för att kunna komma så var hon tvungen att tänka att det kom in en gammal tant och typ våldtog henne på något sätt. Alltså från alltså typ i rummet. Alltså det var en fantasi hon hade, en sån go-to-fantasi. Klassiker. För då kom jag direkt. Alltså vad jag menar. Men liksom, betyder det att hon vill bli våldtagen av en gammal tant? Alltså, nej men alltså förstår vad jag menar, det gör det inte. Men liksom det var en trigger för henne att så här, liksom förstår vad jag menar, något det mest sjuka förbjudna man kan tänka sig. Alltså förstår vad jag menar, ja. I alla fall. Men jag bara menar att sådana så att fantasier, och funkar det ju. Eller jag menar, det betyder inte att man vill göra det i verkligheten. Det är bara, eller liksom precis så ditt case, att fantasi är en annan sak.
Nej, men alltså, jag menar inte på ett case, är jätteenkelt. Det är så här, fantasin om att skada är inte samma sak som att skada.
Nej.
Eller alltså, och viljan att skada till och med är inte samma sak som att skada. Alltså, det är liksom... Men om vi nu ska leva i ett samhälle där, som vi har gjort så här platt, där allting som är synligt är det man ser, då så förstår jag förstår alla som känner sig väldigt hotade, för då är det så här, ja, nu håller han på att lägga upp en plan, jag gör research på datorn och nu ska han lägga upp en plan för han ska liksom göra den där grejen, och det är en jättehotfull bild, på samma sätt som penisarna i omklädningsrummet är hotfull, och på samma sätt som att de här jätterika utländska människorna kommer och sätter upp fantastiska nätverk som ingen polis kan knäcka. Alltså jag förstår det, men jag tror, eller jag bara liksom bara föreslår att man kanske, om man liksom tar tillbaka fantasin, att det skulle vara liksom lättare och mer så här mänsklig stämning, för det finns liksom, Om vi ska leva i det klimatet, alltså, som är att fantasin inte finns, då blir det liksom också väldigt som ingenting kan förändras. Alltså, om inte fantasin finns, vad finns då istället? Och då, det är det jag menar med existentialismen. Då är liksom ingenting resande, utan allting är bara varande. Liksom. Och det blir så märkligt, för jag tänker så här, bara jag går på stan i Stockholm, typ så här, men nu ser jag ett Fodora bud. Jättekonstigt. Det var en av dem som kom hit i Sverige som inte var med i en klan. Men okej, han kom hit för att bli en Fodora-person. Eller Fodora. Det blir också så här... om ingenting beror på någonting annat, om man inte kan föreställa sig typ varför saker och ting är på olika sätt, så blir det så... Det blir rätt så här mörkt, eller det blir så här dystopiskt och liksom oförändligt.
Jag har kollat på den här dokumentären This is Paris som är på YouTube just nu.
Mm.
Har du sett den?
För jag har tyvärr inte hunnit det.
Nej.
Jag har lyssnat 3 gånger på den här lördagsintervjun istället.
Jag ska berätta bara i korta ordalag.
Vad kul. Ja. Vet du att jag tänkte när den kom, så tänkte jag, det här är så bra livämne. Mm-hmm. Jag ville att du skulle se den. Jag har inte sagt någonting till dig, för att jag vill liksom inte att det skulle få motsatt effekt. Men jag älskar, jag tycker det är perfekt för dig och för mig och för lyssnarna nu.
Nu kände jag att jag blev lite...
Jag ångrar att jag sa det. Ja.
Precis, det här kommer inte vara så intressant.
Skitsamma.
Men alltså, Paris Hilton, kanske man kan säga att hon peakade 2006 kanske, eller något sånt.
You tell me.
Ja. Då kändes det som att hon var på allas läppar, eller man ska säga.
Mm.
För att hon gjorde typ den första reality-tv-showen som någonsin har gjorts. Typ. Alltså The Simple Life.
Mm.
Som var en väldigt så här, regisserad reality.
Men hon, med
Nicole Richie.
Ja. Mm.
Som är jättebra. Som jag kommer ihåg att jag såg då, den var svinbra, väldigt nydanande, skapande tv, extremt mycket comedy. Speciellt Nicole Richie är så här ett totalt komiskt geni. Så hon liksom driver serien väldigt mycket med sitt otroliga geni. Liksom.
Mm.
Och är ju fortfarande typ svinrolig människa.
Mm.
Men liksom, hela den är byggd, alltså det är byggt väldigt mycket på liksom ett narrativ som bara är så som det är i reality-tv, att man hittar på vad som ska hända och det är väldigt regisserat och så.
Det är ju att de är fina flickor som ska göra liksom så här...
Precis, och till exempel introt till...
Mockat.
Ja, exakt. Mm. Precis. Det är att de är jättebortskämda och de ska göra helt vanliga jobb. Liksom. Så gör de ett jobb i varje avsnitt. Så. Men och sen så, men också liksom så tror jag att det var, eller det faktiskt tycker jag var ganska intressant i dokumentären då, för The Simple Life har alltid börjat så här, alltså intro The Simple Life var så här, när de skulle presentera vem är Paris, var det så här, hon är arvtagare till det här Hilton-imperiet, så att hon är liksom, hon har haft som sin grej hela tiden att hon är heiress liksom. Mm. Och, men det, alltså han, den här, det var hennes farfar kanske som startade den här hotellkedjan, Hilton-hotellen. Men han hade tydligen 8 barn och de 5 äldsta ärvde jättemycket, men de 3 yngsta ärvde typ ingenting. Så att hennes familj, alltså både hennes mamma och pappa, alltså de har säkert varit svinrika, men de har alltid jobbat. Alltså både hennes mamma och pappa har haft vanliga jobb och så.
Nej.
Jo.
Gud, jag... Snacka om ny världsbild.
Jag vet. Mm. Alltså nu, jag kan ha fel, men som jag förstod det så är hon inte... Alltså för det var liksom... Alltså så... Alltså hon, och hon... Sen dess... Alltså hon har alltid tjänat egna pengar. Ja.
Shit, ja.
Men i alla fall...
Så hon gjorde det här för att det var ett kneg liksom?
Ja, typ. Exakt. Ja. Mm. Åter till varför hon gjorde det. Men i alla fall så har hon haft en persona... som har varit ganska mycket då att vara dels då gränslöst rik, gränslöst bortskämd. Och jag vet inte, lite av hennes persona på något sätt är att hon är liksom förhärdad på något sätt. Alltså så är det också i liksom att hon är liksom en nihilistisk förhärdad person tycker jag. Alltså typ så här att hon har spelat på det, att hon inte har...
ja, det är jättekul.
Att hon har inga goda, hon har inga klassiskt goda kvaliteter så att säga. Eller hon är snäll, typ tror jag hon spelar på nu, men...
Fast hon är väldigt mycket så motsatsen till kanske Greta Thunberg. Eller ja, hon är väldigt så här,
exakt. Ja. Verkligen.
Typ köper något dyrt, vadå då? Typ.
Hon trålade i, vad heter det, den affärsfickan. Att vara, och Greta trålar i den andra affärsfickan. Alltså typ att, liksom när de ska, så här, vad är kul att titta på? Eller hur ska jag attrahera
vilken
följare?
Person att ska vi ta?
Exakt, typ. Precis. Mm. Men hon är ju på ett sätt intressant för att hon har liksom inte utvecklats alls. Jag tror faktiskt att jag har pratat om henne innan den här podden, men hon har liksom fastnat väldigt mycket. Alltså hon var liksom en it-girl då 2006 och hon har liksom samma kläder och hon ser exakt likadan ut och hon gör exakt samma saker och sådär som hon alltid har gjort. Alltså bara gå på klubbar och sådär och ser likadan ut och har fortfarande de kläderna. Så hon har ju liksom aldrig varit en... Hon var kanske en stilikon då 2006, men sen har hon bara haft samma kläder hela tiden. Så hon är inte alls... Alltså kan man titta, alltså om man tittar så här på...
Nej, hon känns väldigt omodern.
Hon är otroligt omodern, men så gillar jag det med henne. Hon är liksom helt, hon verkar inte bry sig. Alltså hon är liksom inte alls opportunist, utan hon är någon slags stelnat långsamt spöke på något sätt. Alltså hon är liksom väldigt annorlunda än liksom hon är verkligen en speciell person. Och hon, men om man tittar så hon har typ 12 miljoner följare kanske på Instagram, Paris Hilton, och hennes före detta väninna Kim Kardashian, eller hon är fortfarande vän med henne, men Kim Kardashian var ju Paris Hiltons assistent från början. Men hon har 189 miljoner följare. Alltså jag bara säger som en jämförelse liksom att en sån person som Kim Kardashian har ju liksom jobbat med stylister, hon är en trendsättare, hon återuppfinner sig själv hela tiden. Alltså hon håller på så.
Hon verkligen jobbar liksom.
Paris Hilton har ju, är som en konserverat päron. Alltså hon är verkligen så här en sån totalt liksom person som är likadan hela tiden då. Hon håller fortfarande
hon är sån som är formalin.
Hon är i formalin, exakt. Och hon håller fortfarande också på, för det vet jag, men för Nicole Richie gick ju vidare jättesnabbt och bara släppte hela den Simple Life personen och istället liksom blev någon så här bohem chic. Vad heter det? Ja, hon började liksom med ett klädmärke och som en helt annan stil. Hon bröt liksom helt med det och sen så fick hon barn och alltså hon har liksom utvecklats och gått vidare i livet. Paris Hilton har inte heller Hon har inte gift sig, hon har inte fått några barn, hon fyller 40 nu, men hon liksom aldrig, och det tror jag som en del av det här liksom stelnade grejen, att hon är liksom 15-16 fortfarande, och hon säljer fortfarande merch där det står så här: that's hot, alltså that's hot, för det var ju hennes tagline i Simple Life, men nu är ju det kanske 18 år sedan, alltså det var på tv, så det är liksom, hon liksom har inte alls jag såg nu på hennes, alltså, och sen så, hennes entreprenörskap är ju så också, att det är liksom hela tiden samma. Men alltså det gör ingenting, det finns väl jättemånga sådana som harvar på, och det är inte, hon är ju fortfarande så här en global kändis och sånt och tjänar jättemycket pengar och så här. Men det är mycket så här, hon är så duktig entreprenör, men jag tänkte verkligen på det med hennes entreprenörskap, att det är verkligen inte så bra. Alltså typ jag såg nu på hennes, alltså typ att hon hade nog kunnat tjäna mer pengar. För det är mycket det där, hon är self-made, hon har tjänat så mycket pengar och sådär. Det handlar dokumentär mycket om. För hon har tydligen 17 olika varumärken. Och det är sådana här saker, hennes hudvårdsserie, hennes parfym, hennes, men alla hennes produkter. Alltså jag tror att det hade gått att sälja mer om hon hade liksom, vad heter det, ändrat sig eller något sånt där. För att hon, nu såg jag på hennes Instagram att hon var så här, att hon var i något sånt vindistrikt, och så sa hon så här: jag funderar på att göra mitt eget rosé, och det skulle heta Paris Pink Rosé. Och så jag bara så här, åh, snark liksom. Ska det också vara rosa liksom, och
ja,
alltså, och varför ska det vara just rosé, alltså, eller förstår vad jag menar, det är verkligen
ja, det känns väl, man pignar inte till, men det som den, jag tycker det har en merch på den där underbara tröjan där det står don't be poor, det tycker jag är bra merch, den
nej,
är rolig.
Ja, det tror jag inte, hon har med så Barbie, hon har liksom Barbie,
jag fattar,
den logotypen, den här typsnittet som Barbie använder, fast det står
that's hot. Jag fattar.
Och så är det så här...
Ska man bli på någon liksom, sån von Dutch keps?
Exakt, och så har hon såna här mini-klänningar. Alltså korta klänningar. Och såna här rhinestones. Och rosa också. Jo, men i alla fall så är det så här... Vad jag tyckte var bra i dokumentären var att... Eller jag tyckte att dokumentären var svinbra. Jag tycker det är jätteintressant.
Ja,
för då berättar hon, nu gör hon ju någonting som är då bättre än det hon har gjort innan. För nu liksom, det här är ju bra. För nu berättar hon något annat som är så här, något annat än den här konstiga Barbien som hon har då porträtterat hela tiden utåt alla dessa år. Och då berättar hon att hon kommer från en otroligt konservativ familj. Och då var de liksom så mot henne när hon... Alltså de var vänner med Nancy Reagan och hitan och ditan. Och när hon var liten så liksom hade hon en mormor. De bara uppmuntrat henne jättemycket för hennes utseende hela tiden. Och sagt hela tiden att mormor har varit helt besatt av henne. Och kallat henne för Grace Kelly och Marilyn och sånt. Och alla varit besatta för att hon var så himla vacker. Liksom. Så har hon blivit uppfostrad. Sen, och jag tror att alla de bara rakt av helt sjuka i huvudet, alla hennes föräldrar. Alltså det fattar man liksom redan från början, tror jag, att alla de har varit sinnessjuka, punkt, mot henne. Sen när hon blev 16-17, då ville hon liksom börja gå ut på klubbar, ha korta kjolar och kanske ta en cig och så vidare. Och då så, fast föräldrarna är jättekonservativa. Så de är liksom konservativa på det sättet att de är emot... Alltså det jag skulle säga som jag tyckte var kul med den här dokumentären var att liksom äntligen ett bakslag för konservativa i samhället. Alltså för att konservativa har bara haft sån jävla medvind.
Nej, de har haft lätt.
De har haft jävla lätt. Jag tyckte det var så jävla kul. Det var så äntligen någon som berättar vad som är fel med konservativa och med auktoritär barnuppfostran, det auktoritära samhället, straff, allt det här liksom. Alltså så här, för att vi som tycker det då har ju verkligen varit i motvind, för att det är så här, det känns som att
men det har inte varit så inne liksom.
Nej, vi har bara liksom blivit överkörda av de här människorna som är så här. Men i alla fall, men nu har vi någonting på vår sida om den här dokumentären. För att då är det liksom att föräldrarna är då jättekonservativa. Så de har liksom förbjudit henne allting. Alltså typ så, då var de så här, du får inte gå ut liksom. De skulle sätta då Paris och Nikki, hennes lilla syster, på en sån katolsk, otroligt sträng skola. där de inte fick göra någonting. De fick inte ha på sig någon kortkjol eller någonting. Och de fick inte vara ute efter klockan liksom, typ 7 på kvällen. De fick inte ha kompisar, de fick inte ringa en kille, de fick inte göra någonting. Alltså, de var fruktansvärt stränga, de här föräldrarna. För de ville att de skulle vara sina Stepford wives. Alltså, de ville liksom att... förstår vad jag menar? Den slags typen av konservativa amerikaner att så här... så helt så som Nicki Hilton är nu för tiden. Nicki Hilton är ju så här att hon har married a Rothschild. Hon har en egen line of ballerina shoes. Det tycker jag är så kul. Jag såg hennes Instagram. Hon gör sin egna, hon designar sin egna fucking ballerina flats. Kan inte det sjukare. Så hon gör så här mintgröna flats, ljusrosa flats, ljusblåa flats typ så.
Ja. Men man känt på sig hela tiden. Men,
och så har hon married a Rothschild. Och så går hon bara runt så här. Mm. Och hon postar bara såna saker. Go and vote. Och sen typ save the cats. och är så här fruktansvärt smal. Och, alltså, eller liksom båda två är så där otroligt smala och otroligt liksom porträtterar någon form av kvinnlighet som är på det sättet. Alltså god, perfekt, jättekonservativ, liksom vit amerikan, som WASP amerikan. Sen så var då Paris rebell på det sättet att hon ville vara ute och festa. Och då rymde hon hela tiden så här. Och det de gjorde, de här föräldrarna, var att de anlitade typ en sån sjukgrej som finns i USA, som är verkligen den perfekta giftermålet mellan äktenskapet mellan kapitalism och konservatism, som är så här att det finns liksom privata företag som har uppfostringsanstalter för barn, urspårade tonåringar. Och de är privata, så det är liksom vad för jävla dåre som helst som startar ett sånt correction camp typ för deranged troubled teens.
Och då, sorgligt
och då ska det vara sån stenhård bootcamp, för ni ska fucking, du vet, mosas ner och bli liksom corrected, för de är så jävla konservativa. Konservativa vill ju liksom att barn ska sitta i fängelse, alla ska sitta på livstid, alltså hela den här grejen liksom. Så då bara, och vet du vad de gjorde då med henne? Alltså,
nej.
Då liksom, mitt i natten när hon ligger och sover, så kommer de här människorna in i huset och kidnappar henne utan att hon vet. Föräldrarna har betalat jättemycket pengar för att de här människorna ska göra det. Så de springer in i hennes rum och typ slår in dörren och typ släpar ut henne. Hon tror att hon ska bli kidnappad och mördad, så hon bara skriker och... Sen blir hon tagen till ett sånt här läger och där blir hon liksom misshandlad varje dag och får jobba stenhårt och hon får sitta i isoleringscell och alltså sådana slags jättesinnessjuka övergrepp. Ja, helt fruktansvärt. Och då är liksom hela narrativet i dokumentären att hon liksom att om man blir behandlad så här så blir man liksom traumatiserad. Så det handlar om trauma. Så hon har liksom PTSD på grund av det här. Surprise. Och då är det till exempel att hon kan inte sova. Hon har inte kunnat sova på 20 år. Hon har liksom mardrömmar. Alltså alla sådana här PTSD-symptom. Svårt att koncentrera sig. Kan inte vara där det är tyst och stilla, för man måste vara liksom hela tiden. Det vi pratade om förra avsnittet, den tv-serien I May Destroy You, den handlar också om trauma.
Ja,
och liksom PTSD, alltså typ att om man är med om någonting sånt, så här, man har trott att man ska dö eller något liknande, så kan man bli så här. Alltså, det är liksom
bara... inspirerande som mamma har den här, typ hur man inte ska vara mot sina barn ifall de blir jobbiga.
Verkligen. Men också den här liksom otroliga tron på hårda tag, typ att man är så här... Du din lilla jävel, alltså vi ska ta ifrån dig alla dina rättigheter, vi ska liksom krossa dig för det, så att du inte längre liksom rymmer och går på klubbar och har på dig en kort kjol. För mamma var jättearg på henne för att hon hade på sig till exempel ett halsband där det stod sexy, alltså förstår du, för hon tyckte att det var så trashigt och hon ville vara så här att
ja, det förstör ju hela
den det förstör imagen för dem, och det handlar jättemycket om deras image och sådär liksom. Men jag tyckte det bara var intressant, eller det var så här, jag tyckte det var liksom att det var gött på något sätt att någon gick ut och sa det är fel att vara auktoritär på det sjuka sättet mot liksom barn och ungdomar, och att det skapar trauma. Alltså Mm. Så du menar, man förstör människor när man gör sådana saker mot dem. Alltså, det var bara så här, man ville säga tack, typ så här, tack för att ni sa det, för, liksom, så här, för alla har ju bara high-fivat det nu hela de senaste 6 åren. Det jag tyckte var något intressant, och då är liksom hennes drivkraft har varit jättemycket då.
Men det är sällan man får se liksom exempel på när det går dåligt. Alltså, vad ska man säga, när det går dåligt med hårda tag. Det är liksom mest någonting man säger i preventivt syfte, så här, ja men vi borde ha hårda tag, men liksom, det är aldrig så här klipp till vad hände efter hårda tag. Alltså det är en förtjänst att visa det.
Ja men precis, och sen så tror jag att i USA så har man liksom haft sån otrolig kultur av hårda tag. Alltså där har man ju dödsstraff och man har ju liksom en mycket
men de är ju besatta. Ja. Det finns jättemånga så här filmer också som handlar om typ så här, att man blir skickad till militären, typ lite så här, det låter lite som en sån skola som hon gick på nu, men kanske inte var det, men typ så här att man åker till så här army school för typ även alltså i Sopranos så Anthony Jr. blir skickad till så här bootcamp för att han också är typ en troubled teen. Mm. Att det är liksom det man... Ja, det finns ett sånt narrativ kring det.
Men det är också så väldigt intressant för att det är då en... Det är som att man begår sådana brott som en auktoritär regim begår mot sin befolkning. En sån typ av brott begår man mot sina barn. För familjen är ju liksom en sån... instans liksom, och att inte ha demokrati i sin familj, utan man har att det är auktoritärt i familjen på det sättet att barnet har inte en röst, alltså barnet får inte barn, för när hon berättar för sin mamma i dokumentären, för mamman är också med, och då säger hon till sin mamma, och så säger hon att hon har aldrig berättat det tidigare för sin mamma
hur det var. Typ att det var jobbigt för henne.
Ja, exakt. Hon har aldrig berättat vad de gjorde. Till exempel har hon aldrig berättat att hon var i isolering. För att hon fick vara 20 timmar typ naken, är helt ensam i en cell. Alltså inlåst när hon kanske var 16. Ja. Och att hon blev fysiskt slagen och så av dem. Men det jag tror jag också är, finns en mycket högre tolerans för. Alltså i USA till exempel. Att det kanske inte är ens... Jag vet inte om det är olagligt med att aga barn.
Jag vet inte.
Men i alla fall så var det inget som hon kände att hon kunde liksom ringa och säga till sina föräldrar att nu är jag med om det här. Och det beror ju på att föräldrarna har inte en demokrati. Eller förstår du vad jag menar? Det är inte intressant vad barnet säger. Alltså barnet är liksom fråntaget sina mänskliga rättigheter. Mm. Anledningen till att hon är så besatt av att tjäna pengar, för det är ett annat problem då hon har i dokumentären. Att hon liksom har så här 250 resdagar om året. Mm. Hon är hela tiden på resande fot och bara liksom håller på hela tiden och liksom hastlar med det här jävla Paris Perfume ska lanseras i Korea. Alltså det är bara så hela dagarna.
Mm.
Och hon kan inte sova, hon går upp klockan 5 på morgonen, hon ska vara DJ på något konstigt ställe. Alltså jag förstår inte, hela hennes liv verkar som en total mardröm.
Usch, fan.
Och, men det är för att hon är besatt av att hon måste tjäna pengar. För att hon vill inte att hennes föräldrar ska kunna bestämma över henne. Liksom.
Nej.
Så hon har aldrig liksom velat ha pengar från sina föräldrar då, utan hon har alltid tjänat dem själv. Och det är ju för att föräldrarna är psykopater.
Men fan vad underbart det känns. Jag känner hennes, när du säger det här så känns det så jävla gött att de kan fucking kan stoppa upp dem i röven deras jävla egna pengar.
Jag tänkte på det för att det finns så jävla mycket snack om Sverige, så här, Sveriges jävla naiva och efterblivna och ska på att curla alla så jävla mycket och du vet sådär. Och så tänkte jag på det för jag har en kompis som har en tonåring som fick så här hemskickad någon grej till sig som heter så här, tonårsparlören eller sådär som kanske system. Jag vet inte vem det är som skickar ut. Men att det har så jävla fina råd, typ jättebra, bara typ så här, alltså, och det kan man, och det liksom tycker jag är så fint det där, att man bara har, eller varför kan man inte tycka att det är bra att man har en sån kultur som är så här demokratisk och försöker värna olika människors människovärde och typ kanske inte har pisslånga straff för barn och typ hela den här grejen, att det är så här, för att man traumatiserar folk och liksom som, alltså Det är liksom något som är så jävla liksom någonting att vara stolt över istället för att bara liksom pissa så jävla mycket på att det är så. Ja, men typ att kanske stå så här i den tonårspalören så här, du ska inte snacka skit, du får aldrig säga något negativt om dina barns kompisar när de är tonåringar, stod det till exempel. Och det var liksom bara så här grej, det är väl jättebra att säga det, så här, snacka inte skit om, alltså så här, eller till exempel ska man kunna säga så här, snacka inte skit om vad ditt barn har på sig. Eller liksom, eller du vet att barnet har rätt.
Eller att barnet inte är the laughing stock. Det är också så himla vanlig familjekultur att barnet är så dumt. Det är bara för dumt.
Men typ så här, eller typ så här att barnet liksom behöver kanske så här prova någon gräns och hit och dit. Och att det, liksom, det är så konstigt att, liksom, att tänka att så här, vägen framåt är att knäcka det här barnet. Alltså det är ju liksom...
Det tror jag att man, för att man är rädd för barnet. Men Mats, apropå, inte för att knyta ihop säcken, men Mats Löfving pratade också om det så här. Och nu att det inte finns några påföljder för de unga brottslingarna. Att det finns liksom bara snack om påföljder, men det blir ju inga påföljder. Liksom, in other words, liksom, att han saknar liksom hårdare straff. Liksom. Det, ja, det känns oroväckande att vilja ha det.
Nej, men jag tycker att hon kan vara lite inspirerande. Alltså det känns som att hon kanske så här också, eller liksom att hon kanske känns lite, hon kanske kan få en andra vår också, eller hon kommer säkert få det på grund av den här dokumentären, men det känns lite som att, för att hon, i och med att hon har varit så otroligt otrendkänslig, alltså hon har inte försökt vara trendig, utan hon, men det kanske också för att hon är, hon vill vara säker på att tjäna pengar. Och liksom säkraste sättet att tjäna pengar är att säga that's hot varje dag och ha det rosa på sig. För att de som gillar the simple life kommer att köpa det. Och det är ändå så pass många.
Ja, just det.
Så det kanske är tryggare än att typ, förstår du vad jag menar, färga håret brunt och börja liksom engagera sig politiskt. Alltså vad hon nu skulle kunna göra. Som någon slags idé helt plötsligt.
Ja, du vet. Det tror jag verkligen att det är hennes liksom jättestarka vara som, som folk vill köpa. Det går jättebra liksom.
Ja. Eller det är liksom det tuffar på. Det går liksom inte jättebra. Alltså, det går liksom inte så bra. Nej, men jag menar, för jag tror också att hon kanske hade kunnat. Alltså jag menar, alla som har varit så här, hållit på länge har ju ofta så här återfunnit sig själva, typ Madonna eller någon sån person. Alltså det liksom handlar ändå om att göra lite olika saker. Men hon har ju bara gjort exakt samma sak hela tiden.
Ja.
Fram tills nu då när hon gör den här dokumentären. Men det,
det kanske också är dags att liksom, alltså den här dokumentären som du var inne på, det är också liksom ett sätt, det kanske är en logisk också riktning i karriären.
Ja,
alltså,
ja.
Alltså det kanske också är att vad det safeaste karriärsmässigt är att göra den här
det
dokumentären.
Det var det, för att hon är på väg att bli totalt bortglömd. Liksom. Men denna dokumentären är ändå, kommer jag ändå sätta igång hennes liksom, grej igen, eller mer, känns det som. Alltså det här var ett jättesmart så här, PR-drag att berätta det här. Men vad jag tycker var lite skönt med henne också, just att hon är, har den här liksom, förhärdade fuck you-imagen. Som jag tror att hon har fått genom att hon är liksom som en... Ett urartat barn som har blivit straffat så hårt så att det börjat skita i allt. Alltså typ så här, det har inga värderingar eller det har liksom ingen... Men en sak som också jag tyckte var intressant som kom fram i dokumentären då, att när man är en sån auktoritär förälder och bestämmer allting, alltså när man vill vara en totalitär stat till sitt barn, så... lär man inte heller barnet då att ta hand om sig själv, för barnet har aldrig fått öva på det, alltså typ att så här, vad är mina liksom hur ska jag göra för att alltså om man aldrig då om man inte litar på barnet alls, som man säger så här, du måste alltid vara hemma klockan 7 och du får aldrig gå ut, du får inte känna någon och du får inte göra någonting så här, då bara får man ju aldrig prova att vara på ett ställe där det finns lite shady människor. Alltså förstår du vad jag menar? Och själv får lära sig att här ska jag säga nej och här ska jag säga ja och sådär. Så, och sen att hon blev bara istället liksom misshandlad och kidnappad av sina då föräldrar, alltså av människor som hennes föräldrar hade anställt. Men hon berättar till exempel att hon har varit i så himla många abusive relationships då. Alltså att hon har bara haft typ 5 olika killar, berättar hon, som har slagit henne. Alltså...
Okay.
Att det blir en sån grej att dels att man har blivit så slagen av föräldrarna då, eller föräldrarnas förlängda arm, och inte haft någon rätt, alltså, och det har varit ens eget fel, så har man liksom inte lärt sig att liksom, om en kille gör så här så ska inte jag vara ihop med honom, utan då kanske hon fortsätter vara ihop med folk som har behandlat henne jättedåligt. Alltså, förstår du vad jag menar? För det är bara så här, ja, men det, jag är ju jättedålig. Eller du vet, alltså att det blir liksom den...
Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Jag tycker också hon spelar liksom rollen lite av alltså, en provokativ... Dels unge, alltså hon spelar rollen av en så här... shut up, mom. Alltså hon har ju den som nästan som ett utseende.
Ja, verkligen. Liksom.
Och även en sån... tjej som kanske bara skiter i sin kille och fuckar upp. Alltså hon har en tjej, det låter så jävla hårt, men hon har ett utseende som är att bli slagen av sin mamma och sin pojkvän för att de inte klarar av henne mer. Det är rätt sorgligt när man tänker på det. Det är intressant att höra att det är den här grejen, för det är... att hon har, liksom, hon har slagit mynt av det. Liksom.
En trotsig aura på något konstigt sätt.
En shut up big aura. Hon muckar tillbaka. Alltså man kan verkligen se henne mucka tillbaka. Liksom.
Exakt. Men samtidigt är hon då liksom fånge totalt i den här dramaturgin. Så hon kan inte heller... var något eget eller för mig, utan det är bara hela tiden
absolut.
Nej, men jag är fortfarande den här då liksom femåring, eller liksom jag har en för kort kjol och jag tänker vara ute hela natten och liksom så här, vad skulle jag säga?
Jo,
nej, men det var en annan grej, det var bara ett annat argument mot auktoritär barnuppfostran då, att liksom hela den här konstiga idén med straff och stenhårda regler och föräldrarna ska bestämma allting och man ska liksom säga till ungen ditten datten, alltså så här, att det så gör också att barnet blir så mycket mer unfit for life. Alltså kan inte själv då liksom har inte fått då så här lagom mycket frihet så att man själv kan lära sig i alla fall. Men ja, så det var bara en note to self och liksom
typ verkligen att, men, fan, intressant.
Det är faktiskt intressant, men att hon har haft den här liksom slags nihilistiska jag bryr mig inte om någonting, och den har också varit otrendig väldigt länge, alltså det sättet att vara. Alltså nu nämnde du Greta Thunberg, men även människor som inte är Greta Thunberg. Alltså jag tänker på en sån som hon där Emrata typ, alltså hon som typ, ja, men kanske en super...
Emrata.
Hon heter typ Emily Ratajkowski eller någon sån person. Alltså hon, men exakt, men typ så här en foto, en extremt snygg fotomodell som har ett Instagramkonto som hon kanske ägnar åt att säga idag är det trans visibility day och eller liksom idag eller liksom kvinnor som kvinnor kan också någonting
verkligen allt liksom. Ja, jag vet.
Eller typ så här, alltså alla håller på med det.
Verkligen, alltså, liksom, det är det alla exakt håller på med.
Exakt, att man liksom, och om vi kollar på Kardashian som jag nämnde innan, så håller ju alla de också på med det på någon nivå, liksom hela tiden. Alltså såhär att de liksom vill göra rätt, de vill göra något bra, de vill liksom använda sin voice för någon plattform. Alltså,
det är liksom, supertrendigt, alltså det är trendigt också ner i skikten.
Ja, men eller, eller frågan är liksom, är det trendigt nu
det
fortfarande?
Ja, men,
men det är klart
intressant.
Det är på väg ut, det har varit på väg ut jättelänge. Alltså det är väl liksom såhär, och man är ju dödstrött på det, man spyr ju på det. Alltså jag gör det i alla fall. Alltså, och nu
jag vet,
så...
men jag tycker det är... jag tror du är pionjär att säga att du spyr på det. Inte?
Nej.
Okej. Men varför håller folk på så? Varför håller It Girl på? Alltså jag tycker många influencers i Sverige håller på så
jag har varit med otrendiga, typ. Eller jag alltså, eller...
Ja, okej. Du förklarar allt. Men, man vill ju nita någon som säger något om typ Ruth Bader Ginsburg. Alltså man bara, käften liksom.
Ja, men sluta posta någonting om henne. Exakt.
Jag menar att du har väldigt rätt i det. Men det folk gör ju
folk
det.
Folk gör ju det, exakt. Men att det är så intressant med henne, för att eftersom hon har varit så pass liksom otrendig under raden i 20 år, så har hon liksom inte heller behövt så att säga hoppa på en massa konstiga trender. Eller liksom för att hon har hela tiden bara varit den här jättekonstiga... Hon är som en sån amerikansk kille som man träffade när man var liksom i så här amerikanska överklasskillar som typ sitter och röker en bong och, och är liksom jätteartiga män så jävla sjuka i huvudet. Alltså förstår du vad jag menar? Och riktigt two-faced liksom. Förhärdade, jättevana vid att ljuga. För de måste alltid ljuga för sina föräldrar för de ska fortsätta få mer pengar. Men i själva verket, riktigt liksom rutten frukt. Alltså typ så. Som bara vill så liksom knarka, ha på sig mjukiskläder, skita i allt, inte ta ansvar för någon, inte hjälpa någon, inte liksom, alltså så.
En bro typ.
Exakt, hon är ganska mycket så.
Ja, och, det är hon verkligen. Så kul att tänka på.
Och på ett sätt, och jag tror att alltså, nu gjorde hon det här narrativ, så liksom att hon gjorde det här traumanarrativet, och det är ju också väldigt använt idag av alla.
Funkar.
Liksom. Ja, men exakt, precis. Och så här, men jag tycker ändå att hon gjorde det ändå på ett bra sätt. Jag tycker det var väldigt intressant, bara för att det liksom avslöjade hennes egen familj, hur jävla sinnessjuka de är. Och hela den här då industrin också som finns i USA fortfarande, som är... ja men exakt, men det är den där korsningen med kapitalism då, att de tjänar pengar på liksom jätteoroliga överklassföräldrar som vill då att deras barn ska vara såna Stepford Wives, och så är de inte det, och så kan de inte kontrollera dem själva, och de har försökt låsa in dem och spöa dem och bestraffa dem och göra dem grounded och sånt i evighet, men det funkar inte, och de har försökt värre och värre saker, och till slut så gör de det här liksom. Och så ger de dem jättemycket pengar så här. Och det är ju liksom en jävligt sjuk industri liksom, som då blommar tydligen fortfarande. Och det var ju bara så spännande, tycker jag, att hon tog ställning mot den industrin då också, för att det känns politiskt som en intressant eller bra och intressant liksom grej, som är mer intressant än mer så här, bara något diffust trauma. För jag tror, men i alla fall, så det är liksom well played med det här traumat, och det var ett intressant trauma och så vidare. Men det som verkligen vibrerar genom hela dokumentären är också att hon hade ju varit exakt lika fucked up utan just de här vistelserna på såna här liksom, alltså ungdomskamp. Ja. Alltså, för att hon skulle ändå ha varit exakt så. Ja, men exakt. Alltså man kan ju säga så här, ja, det är därför hon har insomnia och sånt. Och man bara... liksom, hon var så här, everyone thinks I live the perfect life. Man bara, ingen har någonsin trott. Alltså alla bara, liksom, eller för de menar, det är väl ingen som tror att en 40-årig person som väger 40 kilo och har liksom babyröst och rosa kläder och står på sånt rave i Antwerpen.
Moonboots.
Och står på så här sånt belgiskt rave. 240 resdagar om året är man på ett belgiskt rave. Och jag liksom rör sig så här långsamt för att man har så lite... Jag tycker att hon är så långsam för att hon måste ju äta så otroligt lite, att hon är som en så här... Hon är som en långsam reptil, att hon är så här, hon är typ kall, jag kan tänka mig att hon har så här låg kroppstemperatur och liksom väldigt, och
sen hasar fram
verkligen. Och så liksom även när hon har jättehögklackade skor, för hon har ofta några uggsen, men hon liksom hasar också i de här moonbootsen som en makaron liksom. Och så bara och sen är hon liksom, byter hon ut liksom, har hela tiden en ny boyfriend som är en sån serbisk liksom 23-åring som är typ kroppsbyggare och tar jättemycket E som hon liksom har plockat upp ur publiken och är liksom så här otroligt kär i ett år eller liksom 6 månader. Nej, men alltså, och sen är hon så här, everybody thinks I live the perfect life. Man bara, okej.
Nej, men jag tycker det är intressant. Kan jag säga en sak? Nej, men jag tänkte på en sak om hennes klädstil som vi pratade i början. För som jag tänkte, men jag säger inte det nu, men nu passar det att jag säger det. Så jag tänker att vi sa ju att hon var väldigt omodern. Men alltså, om man tänker på hur modet är nu, så är ju också... Alltså stjärnorna är aligned för henne. Det är liksom, det är så rätt till... Du vet att, jag kan meddela våra lyssnare, det är low-cut jeans. Alltså, sådär. Alltså, jag älskar hög midja, det känns som något tryggt och sådär. Men det är mer modernt med typ jättelåg midja och bootcut.
Visst.
Det, Och ja, det, så är
så
det.
Så det är så. Och hon,
så det är så,
exakt,
precis.
Så det är så. Och också det här otroligt befriande i att någon inte berättar för en vad Ruth Ginsburg har gjort för kvinnorna. Alltså lättnaden att se en kändis som inte pratar om det är ju så
någon som
stor.
Bara hoppar det.
Ja, men någon som bara hoppar det. Den lättnaden, den gör alltså, att faktiskt man får en anknytning. Alltså en kärlek.
Ja,
men man blir så här, tack för att jag bara slapp liksom göra läxan samtidigt som jag tittar på Instagram. Alltså typ att kan jag någon gång få så här och också liksom de här liksom dumma totala självklarheterna som varenda jävla fucking idiot redan känner till, som är så här att man liksom får en gång till piska den konstiga döda hästen att så här, alla människor är lika mycket värda och vad fan hans moster, alltså hela det här och alla redan vet, och sen så är det så här, skillnaden är, eller liksom det handlar inte alls om det, utan det handlar om liksom vad ska vi göra åt det? Inte att du ska säga att du tycker det. Alltså, och i det oändliga. Och också så här. Men skitsamma. Så därför så här, just så här, nihilism, låga jeans.
Fan vad gött. Jag är så sugen. Mm. Jag är psyched.
Vi har ett samarbete med Göteborgs Folkteater.
Yes.
Och det är att de ska göra en uppsättning av psykologen och författaren Jenny Jägerfelts text Blixtra, spraka, blända.
Ja, precis. Så kul. Som monolog, va?
Ja.
Ja. Nej, men det är jättespännande, tycker jag. Det är rätt så här oberättade teman. De beskriver det som en psykologisk thriller, fast det typ handlar om skrivkramp och kreativitet. Det är verkligen något för mig. Jag har inte skrivkramp, men jag är ändå väldigt intresserad av det. Och sen så brända bokförskott. Intressant liksom så här pengars inslag i kreativiteten eller ens, liksom, ens kreativa verksamhet. Och att gå över lik i jakten på sitt eget narrativ och en bra story. Föreställningen handlar om Penny, spelad av Emma Österlöf. Hon, man kan säga snabbt om henne att hon slagit igenom stort med sin debutroman och blivit geniförklarad av hela mediesverige. Men hon fastnar i prokrastinering och destruktivitet och samtidigt ett kreativt rus. Tänk neon, too much av allt, plus specialskriven musik av DJ:n Tora Winter. Och Folkteatern kan utlova humor och kanske moralpanik. Jag vet inte vad det betyder, men det låter spännande. Men ja, och vi har såklart.
Om man bor i Göteborg eller i närheten, kan vi ta sig dit?
Ja, men precis. Om man har vägarna förbi. Det är ju, ja, men vi, En Varje Succes podd, vi älskar ju Folkteatern i Göteborg. Absolut. Vi har gjort flera samarbeten med dem. Och nu så kan vi faktiskt ge våra lyssnare pengar, kan man säga. Eller det betyder att de får rabatt på vad det egentligen kostar. Så använd koden VARG när du bokar din biljett via Folkteaterns hemsida. Och då får du en biljett endast för 150 kronor.
Wow.
Så, ja, så det blir toppen. Mm. Ja.
Ta med en kompis och gå dit.
Ta med en kompis. Mm. Yes, det blir underbart. Okej, tack så mycket Folkteatern Göteborg.
Tack så jättemycket till Folkteatern Göteborg. Om du bor i Malmö, varför inte gå på Malmö Stadsteater och kolla på till exempel föreställningen Halva månen. Och det är liksom en helt nyskriven pjäs av, och som också är regisserad av den tyska dramatikern Roland Schimmelpfennig, som är en av vår tids viktigaste samtidsdramatiker. Och han har skrivit en liksom en special skriven pjäs, en kärleksberättelse för bara ensemblen i Malmö. Superspännande. Stor grej att han gör det. Och man kan få ett specialpris via oss. Den spelas till och med 5 november, så man får raska på och gå här i oktober.
Okej, föreställningen heter alltså Halva månen. Och vi har ett specialpris. Man kan gå in och läsa mer på www.malmestadsteater.se/halva månen.
Gör det. Tack så otroligt mycket till Malmö Stadsteater för det här samarbetet.
Tack Malmö Stadsteater.
Det var allt för oss denna vecka. Tusen tack för att ni lyssnar.
Tack
Aftonbladet Kultur. Tack Caroline Ringskog, Ferrada Noali.
Tack du Liv.
Tack. Vi hörs om 2 veckor. Puss och kram, hej då, ha det så bra.
Du, jag måste bara säga en sak innan vi lägger på. Mm. Jag säga att jag var på bokmässan.
Ja, den digitala bokmässan.
Ja. Nej, men jag har fått lyssnare vill höra om bokmässan. Men jag vet inte. Men det var lite, jag försökte så här live i Göteborg. Jag bodde på hotell i Stockholm fast jag liksom bor i Stockholm. Alltså det var ändå, och jag gick ut, jag blev full. Jag träffade Göran Greider.
Nej.
Hans näsa var lila. Det var ändå liksom, jag fick en stark känsla. Det var jättekul.
Men var liksom många från digitala bokmässan som bodde på samma ställe, nej?
Nej, men man kan ändå lite buzz. Nej, de bodde, men de bodde liksom, det kom ändå in folk liksom från när och fjärran, ja. Liksom. Ja, men typ Majgull Axelsson, Claes Östergren.
Jag har liksom inte hört ett ord om den digitala bokmässan, förlåt. Men alltså,
den var så kul, du missade så mycket.
Jag funderar på om jag är ute i kylen på något sätt, för jag har inte blivit tillfrågad om att göra någonting på den digitala bokmässan. Så kände jag, var jag så himla liksom lätt att jag slapp ha var med ett digitalt seminarium om något. Men sen började det krypa sig på en annan känsla som var så här, får inte jag vara med på den digitala bokmässan?
Nej, men precis. Nej, men det var kul. Sen hade vi efterfest på Hotel Frans. Det var jättekul.
Jag skämtar inte.
Jag hade ett samtal med Moa Gammel och Anna Järvenen. Och det, ja. Nej, men det var kul. Du är inte i kylan.
Kunde man kolla på det liksom, eller? Kunde man kolla på det online?
Nej, det kan man inte. Jag skojar. Man kan det, men gör inte det. För att jag tänker, vi behöver inte ha sånt hemskt sadomasochistiskt förhållande att någon kollar på mig online. Fruktansvärt.
Vad hade du på dig? Köpte du nya kläder?
Nej, det var rätt så roligt apropå mode att alla tre, ja. Anna Järvenen och Moa Gammel och jag, alla vi tre hade loafers. Man kände sig, jag vet inte vad man kände sig, men I felt some kind of way. Men ja. Och en klänning från Acne på kvällen.
Vad sa du?
En klänning från Acne på kvällen hade jag. Ja, men skit i det. Jag vill bara skryta. Okej, men tack för att ni lyssnade. Tack, Liv.
Hej då. They got the tab and they call me bad, but all I see is fuck boys everywhere trying to make a pass, but I can't stop looking at my best friend's ass. Fuck boys everywhere trying to make a pass, but I can't stop looking at my best friend's ass. Fuck boys, fucking rude.